Och nu gått folk den stunden som många tydligen har väntat på med tanke på hur den e-posttrafik det har varit efter som jag har nämnt några gånger här under sändningens lopp om århundradets mordmysterium som nu tydligen är löst ifall man får tro författaren. Jag sitter alltså här med en bok framför mig, Legenden ombord om århundradets mordmysterium, Ulf Johansson. Står det på pärmen. Välkommen, Ulf Johansson.
Tack.
Jag fick den här boken igår och blev på ett sätt överraskad, men ändå inte. Och det där, jag har sagt här att mysteriet är löst nu. Och nu har du skrivit en bok, vad du kommer med namn och allting om hur det gick till. Så om du har vetat hela tiden sanningen i fallet, så varför först nu?
Det finns många orsaker. För det första så kommer jag inte med namnet ut, för att jag kan inte döma. Han är ju inte dömd. Så man, jag bara hänvisar och var indicierna, alla indicier tyder på att det var. Och det här, vi har faktiskt, vi som bor där uppe har vetat allt sedan 1960 när mordet hände, att det var den här mannen. Kioskmannen alltså. Och det visste polisen också, men man fick aldrig fast honom. Och det här, och nu tyckte jag att det är dags för alla vi som var med då på den tiden. Jag såg dem själv, de här ungdomarna, när de kom. Att, och bysborna fanns, det finns fortfarande i livet flera stycken som kommer ihåg det här som, var, som såg det på nära håll. Och, men alla börjar bli äldre nu, att görs inte den här boken, och själv är jag också till åren kommer så att säga, görs inte här, det här avslöjandena inom stationstecken nu, så blir det aldrig gjort. Och det var det som fick mig att sätta igång med det här.
Men vad var orsaken att det inte blev gjort då, när det borde ha blivit gjort, avslöjat?
Ja, det var en bra fråga. Det fanns flera frågor. Den här kioskmannen var mycket våldsam. Han höll byn i skräckens grepp, kan man säga. När det hände det här så vågade inte bysborna berätta för polisen vad de hade sett och vad de tyckte och trodde. För de var rädda för repressalier. Och han var så våldsam att han kunde göra vad som helst åt människorna där. Och gjorde också det först, förresten. Att det här, det var en orsak. Och sen en annan orsak var det att bysborna var dåliga på finska där uppe i Korsbacka, där som bodde runt den här kioskmannen och i, också i Oitans där morden utspelades. Just på gränsen till Oitans och Korsbacka. De kunde inte finska ursprungligen på den tiden. Det var få som kunde. Och det här och polisen kunde inte heller svenska, mycket dåligt svenska. Det fanns bara en på rikskriminalen som kunde svenska. Så de drog sig också för att intervjua människorna. Mm. Så det blev på hälften hela den där undersökningen redan från början. Och därför så blev det på det här viset. Det blev hängande. Och nu när man tog, ja, du kommer kanske in det på Gustav som den här saken senare.
Ja. Det är klart, det togs ju upp på nytt 2004 hela det här.
Det togs upp på nytt, jo. Och
det där, min andra fråga skulle vara att varför kom du inte fram då, eller ni som alla är med i den här boken, med det som ni visste då?
Nu kom det fram. Nu kom det småningom fram. 1972 så vaknade polisen upp på nytt. Och då började man intervjua de här människorna runt omkring i byn, ska vi säga. Och sen var det på nytt. Men det ledde inte till någonting. Det var liksom för sent. Och då var den här mördaren, som vi anser, hade drängt sig 1969 på samma plats som där morden begicks. Så det här, det var inte så intressant för polisen heller att avslöja en person som man var död i då långa tider än. Det var ingenting sexigt, ingenting nytt avslöjande.
Men ändå hade det tagits nya DNA-prov då på 2000-talet som avslöjade nya hemligheter som gjorde att Nisse Gustafsson blev anhållen igen. Och så förmodar jag att kioskmannen också var begraven, men hans DNA har man då aldrig försökt ta reda på.
Nej, det där, jag hänvisar till det samma sak, att det är inte något eftertraktansvärt att avslöja en person som har varit död länge, varför inte gjorde man det tidigare. För polisen är det inte, det är ju tvärtom genant för dem. Det här med DNA, så så var polisen för tidig att gå ut med resultatet från de undersökningarna. För de visade, man hade anhöll ju Gustafsson innan man hade fått de här DNA-proverna. Och proverna visade att det som Gustafsson hade berättat och det som också andra som såg de där kropparna hade berättat, så hade Gustafsson legat precis inne i tältet som han hade sagt. Blodspåren hittades där. Men det här, det du frågar varför man tog DNA-prov på det här på kioskmannen, så undrar jag samma sak. Man hittade ju en tand i tältet. Tältet stod uppställt i polisstationen flera år efter mordet. Men sen när man tyckte att nu hade stått tonet länge där och skulle ta ner den och föra upp det på vinden. Så då vände man tältet upp och ner och skakade på det. Och då följde ut en tand på golvet som inte man hade kan tänka hitta tidigare. Och man vet att kioskmannen hade fått förnyade tänder ett par gånger under de här åren efter morden. Men man har inte kommit på det fortfarande att ta DNA-proven på tanden och gräva upp den här kioskmannen och jämföra DNA. Då kan han fällas. I annat fall så kan man inte, tror jag inte att han någonsin kommer att bli fälld. Det har gått för många år.
Mm. Men jag menar, om man inte gör det här, så är det inte så att den här historien kommer att leva för evigt. Och man kan inte någonsin vara riktigt, riktigt säker, trots att du kommer här med mer eller mindre bevis om vittnesbörd, det vill säga tre stycken bekännelser, om inte fyra också, av kioskbanden.
Ja.
Bevisligen.
Ja.
Varför duger det inte som bevis?
No, jag har frågat samma sak av Timo Haapala som var den ledande överkriminalen som satte igång det här åtalen mot Gustafsson. Varför man inte tror på de här erkännande. Så sa han att de alla var som fylleprat. Att inte kan man bry sig om sånt. Så det faller på den saken. Vilket är ju ganska horribelt egentligen, men så är det.
Då skulle man kunna tänka sig att allt som har sagts i berusat tillstånd så duger inte som vittnesmål.
Det, så kan det ju hända, med andra sidan inte har man bevis för att hur påstruken var han egentligen när han berättade. Hans sista bekännande, ja, så var han nästan nykter, eller helt nykter tror jag. Att det, men efteråt så kan man ju stryka över allt samma och säga att det är fylleprat.
Mm. 9 år senare alltså, nu antar vi att alla vet vad det är frågan om när man talar om Bodomorden. Men Bodomorden 1960, som i själva verket inte var i Bodom utan i Oittans. Kanske du kan förklara lite mer den saken.
Det gränsen mellan Oittans och Korsbacka går just bredvid de här Simbergen, eller Simanbergen som vi sa Jesper på den tiden. Mm. Att den på Oittans sida, det hörde till Oittans gård på den tiden.
Ja. Och det är alltså det är frågan om, att det här mordet som fascinerar så om också blev, som också blev en film. Här har jag frågat Uffe Johansson här, att du hade inte sett filmen, nej.
Nej, för jag förstod att det är bara namnen som används i den här filmen, inte något annat. Att det är en skräckfilm där ska vara, och jag bryr mig inte om skräckfilmer. Mm. Men jag vill återkomma till det här, varför jag gjorde den här boken. En annan orsak var det att den här Gustafsson fick lida oerhört mycket, oskyldigt. Vi alla som känner honom där uppe i våra trakter, så helt övertygade om att det är omöjligt, han omöjligt kunde göra någonting sånt här. Och han har ju också hela sitt liv efter det visat sig utomordentligt behärskad och aldrig brusat upp och aldrig ställt till med något slagsmål eller bråk på intet sätt. Så det är omöjligt att det är han också därför. Men också fråga om de här DNA-bevisningen var han låg alltså här, så det tyder också på att han är helt klart att han är oskyldig.
Mm. Men med det här i bakfickan och med allt annat i bakfickan som du skriver här och bevisen mot kioskmannen och de uppgifter som du har, det finns något hemligstämplade papper som blir allmänt till påseende 2018 som handlar om kioskmannen och hans militärduglighet. Men varifrån har du sett dem, om de är hemliga, de här papperna?
Jo, jag var på det här på Riksarkivet och kollade de här papperna, och där fick jag då uppgifter om hans engagemang i krigen. Det var nämligen, man trodde att han var fanflyktig, men det var han inte. Det var väldigt vanligt i Korsbacka, de var mycket vänstervridna där, att de gömde sig i skogarna. Men han var med, för han bodde i Helsingfors, så han var med i kriget. Men han blev då civil 43 på medicinska grunder. Men det här, man måste vara död 50 år innan de visar den här, upp den här läkarutlåtande och sånt här. Så det kommer först om 2 år, 3 år.
Men det kommer ändå fram i boken att han led av något som man kan kalla tudelad personlighet. Den här
absolut. Och han ansökte också om förtida pension, sjukpension, med hänvisning till sitt mentala tillstånd. Mm. Det vet man. Så den saken är nog ganska klar.
Men om det nu är sant, vilket jag inte alls tvivlar på, allt det som berättas här i boken och alla som du har intervjuat, så hur i fredens namn kunde man inte liksom koppla ihop ens en knutta av det här på den tiden det begav sig, för att inte tala om på 2004 när man grädde upp fallet igen?
2004 så då hade man inte intresse att ordna upp den här saken på det här viset. Men tidigare hade man nog, han var nog huvudmisstänkt genast från början. Och polischefen i Espoo, den här Gösta Lönnberg, var också säker på att han var skyldig, men man väntade bara att få bevis. Han hade ett alibi på det viset att hans hustru försäkrade att han hade varit hemma hela natten.
Trots att hon sa i ett skilt rum med dörren stängd.
Och sen på hennes dödsben så hade hon då också erkänt att han hotade slå ihjäl mig om jag skulle berätta. Och det märkliga var att hon återtog den här bekännelsen när polisen kom och frågade. För det är i alla fall betänkligt. Hon ville skydda sina barn, kan jag tänka. Och så här. Så hon tog inte offentligt tillbaka den här alibi för honom.
Den här boken behandlar ju inte enbart, alltså det här fallet nog, men indirekt är det ju också en historia om en by och hur ett miniatyrsamhälle verkar och hur allting påverkar varandra. Till exempel det som är ett olöst mysterium är också att det fanns, så att säga, nästan ögonvittnen, 2 stycken som var ute och fiska på den andra udden. De lämnar abborrarna kvar. Jag vet inte om metspöna finns kvar, men de dimensionerna har man aldrig hittat. Vad var de rädda för, de här människorna? Som eventuellt var vittnen 1960.
Ja, det är det märkliga. Men vi måste komma ihåg att på 60-talet, det var då ganska nära kriget nu, så hade folk, massor med människor, hade nog lik i sina kylskåp, i sina skåp.
Det här, kanske ett kylskåp.
Och det här, rådde ganska vilda tider då i Finland på den tiden. Man körde utan körkort och man begick små kriminella saker här och där, och det var inte så noga med sådana saker på den tiden. Så polisen finkammar i skogarna kring Espoo och samlar in, var det nu 400-500 människor som man hittade, som var gömda i skogen. Och totalt så kollar man 2000 människor och det här som man nog frigav sen, men som var misstänkta på goda grunder, ska vi säga. Men som nog var taget ur luften i alla fall.
Men du förklarar också liksom hela den här sociala bakgrunden i byn i den här boken, om att summa summarum, så folk var så rädda för denna kioskman att därför blev det så här.
Så var det. Och det stämmer. Det stämmer. Det var fortfarande de människor som jag har några frågor som säger att de vet nog mycket, men de vågar inte berätta. Eller inte vågar, de vill inte berätta mer. Och det här, det var just förutom att de inte kunde finska i Korsbacka, så var de rädda för hans repressalier. Och föräldrarna sa också sina barn, vägrade sina barn att de får inte gå berätta vad de vet, utan de ska vara tysta. Och det var sådana som visste säkert, hade något slags bevis eller visste någonting, som inte heller berättade. Så det var nog den tiden så angav man inte varandra. Också för att, i det här fallet var det för att man var rädd för att han skulle komma med den där pampen som man hade alltid stövelskaftet. Det vill säga en rörstump som han också hade med sig när han klubbade med huvuden där under tältduken. Så det var hela byn höll han i skräck.
Och polisen kunde han lura alibi-rektor?
Jo, frågan är att om inte också polisen var rädd för honom. För han fick hålla sitt jaktgevär flera gånger trots att han sköt efter folk och sköt på människor. Och så, här. Så märkligt nog så fick han behålla sitt gevär.
Det som liksom är, som jag inte förstår, eller samtidigt intressant, den är väldigt intressant läsning den här boken. Jag bor ju i trakten, så för mig är det speciellt intressant. Men säkert, människor är väldigt fascinerade av den här historien. Men det att om det är så här enkelt, och om det är så här som det var, så hur kunde det vara så förbannat svårt på den tiden, eller lite senare, att undersöka det här spåret som du nu har gått, den vägen gå? Det förstår jag inte.
Jag förstår det nog bra på den tiden, men nu efter det här Gustafssons fallet, så varför fortsatte inte polisen då att kolla DNA på den där tanden som jag nämnde?
Till exempel?
Nu hade det varit lätt.
Jag menar, nu talar vi om konspirationsteorier här snart.
Ja. De här flickorna som mördades, de grävde man nog upp, och den här Boisman, pojken, men den här huvudmisstänkta kioskmannen har man inte grävt upp. Mm. Och jag frågade Habala om den här saken och sa att vi har inte haft någon anledning. Var hans svar.
Nej, men mord är ju inte löst. Ingen är dömd, jag menar, förrän det har blivit helt löst och bevisat. Jo. Men om jag frågar det helt så här, är du säker på din sak?
Jag är säker på min sak. Det är jag, men jag vill inte påstå att jag kan också ha fel, men att jag är säker på min sak, och det är nog alla, jag har intervjuat 10-20-tal människor där uppe och alla är säkra på sin sak.
Mm. Det har ju skrivits flera böcker om det här, och den här tysken Assmann, som man ett skede trodde det var bara det att han bodde 30 kilometer därifrån, och nu kioskmannen som vi talar bodde bara 800 meter ifrån det här stället. Jo. Det skulle också lägga nära till hans liksom att tänka redan då. Men det där till exempel Jorma Palo-läkaren som undersökte då var säker på att det var Assmann som var den skyldiga. Så han började också ångra sig. Han tyvärr omkom sen senare i kanssämen.
Jo.
Var det just i då när man började undersöka fallet Nisse på nytt?
Jo, han fick dåligt samvete för att han trodde att det var hans böcker som hade gjort att polisen tog upp den här saken på nytt, och tyckte synd om den här Gustafsson som han då kände, hade intervjuat, och som han var övertygad också liksom jag att det inte omöjligt kan ha varit han. Och han började sen i den här sista boken som han gav ut strax före sin död, så lutade han också mot kioskmannen.
Ja, den här boken är alldeles färsk. Och var finns den att få? Finns den ännu att få?
Jo då, den har just kommit ut, så nu finns den att få. Som bäst så finns den i bokmässan, där på den svenska avdelningen, där hembygdsböcker finns. För det här är också lite grann, eller ganska mycket, en hembygdsbok.
Jag skulle komma till dig, ja.
Även om det är en dramatisk sån. Men sen har jag har inte hunnit ordna det här marknadsföringen och det här var det ska finnas att köpa. Men
jag tror inte du behöver.
jag utgår att det ska finnas på alla normala välförsedda bokaffärer.
Vi kan ännu berätta så pass mycket för att väcka ytterligare nyfikenhet att kioskmannen är nog i boken nämnd med förnamn. Vad han kallades i varje fall.
Vad han kallades, jo.
Ja, vad han kallades, ska vi säga som så. Det där Ulf Johansson, när du talar om det här hembygdsverksamheten, Pro Cultura Espo-plaketten har du också fått nyligen.
Jo.
Så det innebär vad då? Att naturligtvis har man gjort någonting gott, men varför tror du att du fick det för?
Jag har gjort ju många böcker förut. Mm. Sagan om Bembele, som också blev en succé, 2 upplagor blev slutsålda. Och annat sånt här. så
jag, glöm oss inte veteranboken.
Glöm oss inte veteranboken, jo. Och så var jag ordförande för Esbos museum och hembygdsnämnd i de två perioder, 8 år. Och jag har nu jobbat för hembygden praktiskt taget åtminstone hela mitt politiska liv. Och det, vilket betyder att jag har suttit 35 år i statsfullmäktige i Esbo. Att det är nu det här som man har tittat på. Och så har jag nog berättat om den här boken som vi nu har framför oss också för dem att de, i styrelsen i hembygdsföreningen.
Ja. 35 år i fullmäktige. Då. Det är liksom 35. Okej, nej. Vi ska spinna vidare på den. Tack Ulf Johansson att du kom hit. Århundradets mordmysterium, legenden om Bodorm, Ulf Johansson. Är gåtan löst? Du tycker att den är löst. Jag tror att diskussionen fortsätter.
Jo, men jag vill att det ska ta slut för att inte oskyldiga människor fler gånger tas upp, utan man lägger det här bakom sig, vi lägger det här bakom oss och slutar. Finska folket har ju en trauma fortfarande, äldre människor i alla fall bär på en trauma från det här, och det är liksom, vi ska låta det gå vara passé, för att han dränkte sig 69 på samma plats som morden utfördes. Åtminstone jag lägger den här saken bakom mig på det här viset.
När du säger det där, så ytterligare ett bevis som man så vill, fast det här ska vara en bra avslutning. Så det att det var mystiska blommor som varje år i en mässings- eller plåtburk levererades till platsen var det här mordet hade skett. Och den traditionen tog slut i och med det att kioskmannen dränkte sig.
Det stämmer.
Det är ju konstigt.
Ja.
Tack Ulf Johansson.
Tack.